skal vi forenes i bøn. Kjære Herre, Jesus, vår frelsare, du som gikk for oss den tunga vegen, smärtornas väg. Kom nu och var med oss här och lär oss hur vi ska bli dina efterföljare och hur vi ska lära oss vägen till himlen och kunna följa den. Nu när vi ska studera Hebreerbrevet som talar om hur mycket bättre det nya förbundet är än det gamla. Hur mycket förmer du är än änglar och profeter. Så mycket härligare är också himlen än allt det som vi kan tänka här på jorden. Och det är det som du har berättat oss genom ditt lidande och din död. Vi får be dig att du är med din helige ande och välsignar ordet så att det bär frukt. Så vi tar det till oss, lever på det och blir evigt saliga på det. Och också går ut i världen och vill sprida ditt glada budskap. Tack för att du har lovat vara med och för att vi får lämna oss i dina goda händer denna kväll. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, vi startar alltså nu då en helt ny serie bibelstudier som nu kommer att pågå in. Jag vet inte hur länge, men åtminstone en bit in på hösten. Vi kommer inte att bli klara under våren med den vanliga takten vi brukar ha med de här studierna. Och vi ska göra en överblick lite, det som man brukar kalla för inledning till en bibelbok ikväll. Vi ska tala om inledningsfrågor, lite om författare, datering, mottagare och tema. Och så ska vi se på dispositionen och bläddra igenom hela Hebreerbrevet lite så där snabbt så att vi tar en liten överblick över det. Vad det är. Och ni vet ju nog att författarfrågan är ju, den har varit mycket omdiskuterad och är helt öppen. Ingen kan säga idag att man vet vem som har skrivit Hebreerbrevet. Och det framkommer ju också av det att man brukar säga Hebreerbrevets författare, och det står inte något namn där i bokens början. Det är inte som det är i Paulus brev, där det står Paulus kallad till apostel och så vidare. Och så står det också i Petrus breven och Jakob och Judas och Johannes, så står det vem som har skrivit de breven. Och det här är ju lite förbryllande, och många har också tänkt då på det sättet att det här är inte egentligen någon bibelbok, utan det här är en bok som då får räknas till de som inte hör till Bibeln. Men så är det inte heller, därför att redan från första början i den urkristna församlingen så har man ansett den här vara en helig skrift. Man har läst den, föreläst den som en helig skrift. Det finns tre kriterier för var man när man kan tala om en kanonisk skrift i Bibeln. Det här kommer ju Seth Erlandsson att tala om i Pedersöre om drygt 2 veckor på vår kurs. Betydligt grundligare. Men rent sådär allmänt accepterat är det att det är tre kriterier för när en bok är en biblisk bok. Och det första är att den är apostolisk. Alltså antingen skriven av en apostel eller skriven av en som hör till den apostoliska kretsen. Och då kan man ju redan börja undra hur den kan vara med där, eftersom man inte då vet vem som har skrivit den. Men det framkommer alldeles tydligt av Hebreerbrevet att den är skriven av en som är mycket förtrogen och till och med i den apostoliska kretsen. Det är en av apostlarnas närmaste krets, även om det kanske inte är då någon av de 12 eller de 11. Och Paulus. Och sen det andra kriteriet är att den har varit föreläst från första början. Alltså att man har läst upp den i församlingarna som helig skrift. Och det stämmer precis på Hebreerbrevet. Och det tredje kriteriet, det är att den ska ha den lära som finns i skrifterna i övrigt. Den ska alltså vara enhetlig med, den, med övriga skrifter. Med evangelierna, med gamla testamentet, med de övriga breven. Och det stämmer också. Hebreerbrevet har ingenting sånt som strider emot de andra breven. Utan den är helt överensstämmande med skriften i övrigt. Det finns vissa saker som den betonar speciellt mycket, men inte som motstrider någonting annat. Från 400-talet ungefär till 1600-talet så talar man allmänt om Paulus brev till hebreerna. Det har alltså varit väldigt vanligt att man har sagt Pauli brev till hebreerna. Men inte allra första århundradena, utan det kom från ungefär 400-talet det här talesättet. Luther, han ansåg att det, den som han hade som kandidat för att ha skrivit det brevet var Apollos. Och det finns också andra. Man har börjat tvivla på det här med att Paulus har skrivit brevet till hebreerna av flera olika orsaker, och jag vill nämna tre. Det första är att språket och stilen avviker från Paulus brev i rätt hög utsträckning. Och det här är ju ett kriterium som man brukar anföra också för att till exempel andra Petrus brev inte är skrivet av Petrus, därför att språket avviker från första Petrus brevet. Där är bara den skillnaden att när det gäller andra Petrus brevet så står det i början av brevet att det är Petrus som har skrivit det. Alldeles tydligt. Så det är ju inte förstås ensamt något kriterium. Utan det kan vara så att man skriver en sorts brev till vissa människor och en annan sorts brev till andra människor. Alltså att man väljer lite uttryckssätt beroende på vem man riktar sig till och vilka ämne man avhandlar. Och ni vet ju också mycket bra att om vi skriver en officiell platsansökan eller en ansökan om bidrag från ministeriet så ser det lite annorlunda ut än om man skriver ett kärleksbrev. Så samma person kan skriva brev som, eller skriva saker som fungerar olika eller som verkar annorlunda. Så det är inte något fullständigt avgörande kriterium det här. Det andra det är att Paulus alltid uppger sig själv som författare i alla sina andra brev. Eller alla sina brev. Varje gång han börjar ett brev så skriver han Paulus, Jesu Kristi apostel. Eller Paulus hälsar er och så vidare. Han underlåter det aldrig någon annanstans. Varför gör han det här? Det finns den tanken hos en del att han undvek det därför att han riktar sig till judekristna. Hebreerna. Och Paulus, han var förföljaren. Han var känd som en förföljare av Guds församling. Och han la dessutom väldigt stor kraft i att motsäga omskärelsen som ett kriterium för kristna. Alltså att man måste omskära sig. Vi vet hur det är med Galaterbrevet. Att han var väldigt sträng där med att man, om någon vill låta omskära sig så då gör han sig skyldig till. Då måste han uppfylla hela lagen. Då har Kristus gjort som intet. Och man menar kanske då att då han riktar sig särskilt till de judekristna så måste han vara försiktig. Så att han inte liksom säger för mycket där. Men det är nog ett ganska märkligt argument. Nu måste han ju vara ärlig i alla fall. Sen kan man säga att det man vet om författaren är att han är en man. Man vet egentligen inte något annat, därför att i 1132 så finns det en grammatisk detalj som inte syns i svenskan. Så det är egentligen en sak som man måste kunna grekiska för att avslöja. I kapitel 11, 32, där heter det, vad ska jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att berätta om och så vidare. Och den verbform som används här, så är maskulin. Och det låter underligt att en verbform är maskulin. Men det här är faktiskt en egenskap hos grekiskan. Att man kan av vissa verbformer sluta sig till om det är en man eller en kvinna som talar eller skriver. Och den här formen som finns här, så den är, det är uttryckligen att det är en man. Så mera vet vi inte. Vi vet inte att det är Paulus. Ingenstans antyder man att det är han. Och det tredje som skulle säga kanske att det är inte Paulus. Det finns i andra kapitlet, vers 3. 3b, andra halvan av vers 3. För där säger han, då han talar om hur vi ska kunna fly undan om vi inte bryr oss om en så stor frälsning. Alltså om det ord som talades. Den förkunnades, alltså frälsningen, förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Då kan vi alltså här sluta oss till att författaren har själv inte hört Herren. Det står alldeles tydligt. Men vi kan också dra den slutsatsen att han är beroende av att ha hört vittnesbörd av andra. Och nu betonar Paulus väldigt starkt i Galaterbrevet att han drog sig undan. Han rådgjorde sig inte med apostlarna. Han fick nämligen en undervisning av Jesus Kristus själv. Och det var den undervisningen som han sen för fram. Så det här är ju inte riktigt samma sak. Men det är också det här bara liksom sådana där antydningar eller argument som motsäger, men som inte helt motbevisar att det är Paulus som skriver det här. Det finns också ett annat, förutom Apollos så finns det ett annat förslag, och det är Tertullianus som redan ungefär 200 uppger att författaren hette Barnabas. Barnabas är ett namn som betyder tröstaren eller förmanaren. Och han omnämns ju i apostlagärningarna som Paulus följeslagare. Visserligen så det här inte så många gånger, men han var en följeslagare till aposteln Paulus. Och från apostlagärningarna 4 ser man att han var en jude av Levi-stam. Det står att hans far hette Josef, tror jag det var. Och han var av Levi-stam. Så det betyder att Barnabas var en jude av Levi-stam, alltså en av prästsläkten. Präststammen. Eller leviterna, inte egentligen prästerna, för det var ju också särskilda där inom Levi-stam. Och en sak som ännu, som då man brukar anföra för honom, är i 13 kapitlet, Hebreerbrevet 13. Där det står i vers 22. 13:22. Jag ber er bröder, lyssna tåligt till mina förmaningar. Jag har ju skrivit kortfattat till er. Paulus använder inte det här ordet, jag har skrivit lyssna till mina förmaningar. På det här sättet. Barnabas betyder alltså förmanaren, eller den som förmanar. Och det kan vara en koppling då till hans namn, menar de som tänker sig att det är Barnabas. Det betyder också tröstens son, eller förmaningens son egentligen. Det är bar är son. Men som sagt, så var Luther av den åsikten att det kan ha varit Apollos. Och Apollos var en mycket lärd man. Om vi tittar på apostlagärningarna 18 så får vi en förnämlig beskrivning, ett förnämligt vittnesbörd om Apollos. Apostlagärningarna 18. Det är Paulus tredje missionsresa när det berättas om honom. Han har en egen rubrik till och med i folkbibeln. Ett helt stycke som bara handlar om honom. Och det står att Paulus uppehöll sig i Antiochia en tid, och i vers 24, till Efesus kom en jude som hette Apollos. Han var född i Alexandria och var en lärd man och mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Då heter det om honom sen att han kände bara till Johannes dop, så han blev undervisad av Priskilla och Aquila, och så fick han då stor kraft, och sen så står det i slutet av kapitlet att han motbevisade eftertryckligt judarna när han utifrån skrifterna offentligt bevisade att Jesus är Messias. Det här vittnesbördet om honom, det ger vissa belägg för att det här är en stark kandidat. Han är mycket kunnig och lärd i skriften, och Hebreerbrevet anknyter oerhört mycket till Gamla testamentet. Så den som har skrivit det är mycket kunnig i Gamla testamentet. Men han är samtidigt skicklig på att överbevisa om att Jesus är Messias. Och det gör Hebreerbrevet verkligen också. Apollos arbetar också med Paulus i Korint. Och det står det i början av Korintsebrevet, första Korintsebrevet. Och han nämns ju här också som en av dem som folk börjar hålla sig till för att han är så kraftfull i första Korintsebrevet 1:12. Då Paulus kritiserar för gruppbildningar. Jag håller mig till Paulus eller jag håller mig till Apollos. Eller jag håller mig till Kefas. Lägg märke till att han räknas upp i samma serie av bemärkta män som Paulus och Kefas och till och med Kristus med den fjärde som han räknar upp. Så det var inte vilken lärjunge, liksom barnbarn till någon kristen som helst, utan det var en som verkligen räknas till de stora. Och sen i tredje kapitlet så omtalas han i fjärde versen. Där har vi samma sak det där. Jag håller mig till Paulus, jag håller mig till Apollos. Vad är Apollos? I sjätte versen. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Och det där, det är ju ett vittnesbörd om hans grundliga undervisning. Paulus planterade, det var han som missionerade. Han kom med första budskapet. Och sen kommer Apollos och undervisar. Ger grunden verkligen. Och sen ännu 22 versen så står det. Det må vara Paulus, Apollos eller Kefas. Här samma sak. Apollos räknas upp mittemellan Paulus och Kefas. Eller Petrus. Så han är en som verkligen räknas med bland apostlarna. Trots att han inte hör till de utvalda som följde Jesus. Utan han är andrahandsapostel. Han har hört det av apostlarna själva. Jag tror att jag gärna håller mig till Luther och tror att det är Apollos. Men därför säger jag inte att det är Apollos brev till Hebreerna. Vi måste lämna det öppet, för det är inte klart fastlagt. Och blir väl aldrig heller här på jorden. Och så ska vi fråga lite om dateringen, när det här brevet kan ha kommit till. På flera ställen så talas det om att den judiska offertjänsten ännu är igång. Och den upphörde ju när Titus, romaren, förstörde Jerusalem år 70 efter Kristus. Vi kan titta till exempel på femte kapitlet. Det finns många ställen, men Hebreerbrevet 5. Så redan första versen och de följande så ger tydligt belägg. En överstepräst utses alltid bland människor och blir insatt till att för människors räkning göra tjänst inför Gud. Han kan behandla dem rätt eftersom han själv är svag. Därför måste bära fram syndoffer, både för folket och för sig själv. Alltså det här är en presens situation. Det är en pågående handling som fortfarande äger rum. Och det här finns på flera andra ställen i Hebreerbrevet. I synnerhet där det talas om jämförelse med tabernaklet och hur det ser ut i templet. Då sägs det om vad som finns innanför förlåten och vad som finns där. Och det är alltså fortfarande bestående. Och det betyder att den här skriften måste vara från före år 70. Man kan lugnt säga att det måste vara från 60-talet. Den kan knappast vara på tidigare än 50-tal. Utan möjligen slutet av 50-talet eller 60-talet. Någon gång 60-talet. Och vem riktades den till? Jo, den heter Brevet till Hebreerna. Nu står det inte i inledningen som det är flera andra ställen heter Paulus hälsar de heliga i Korint, hälsar de heliga i Rom eller någonting liknande. Men man använder det här av den orsaken att det här är uttryckligen riktat till dem som grundligt känner Gamla testamentet. Och det är judarna. Och varför kallar man dem Hebreerna månne? Det är ju en intressant detalj där att det här ordet hebre, det kommer ända från Eber, som var en av de första som levde på jorden. Och den som vill så kan ju gå till släkttavlan i början av första Mosebok, eller någon av släkttavlorna, och titta efter vem Eber var. Och det är hans efterkommande som kallas hebreer. Alltså det är från det namnet. Men det är alltså samma som judarna. Och man brukar ofta säga att det här brevet är särskilt riktat till dem som hotas av judaisterna. Alltså judaisterna är en riktning inom de judakristna som vill bevara alla de gammaltestamentliga ceremonierna. Omskärelsen, offertjänst, eller åtminstone som vill behålla de viktigaste av dem. Och mat och dryck och sånt också som är ren och oren. Det här som judaisterna, så de ställde alltså krav på hedna kristna att de måste också acceptera de gammaltestamentliga föreskrifterna för judarna. Paulus tillrättavisar, går hårt tillrätta med det här i Galaterbrevet och i Kolosserbrevet bland annat. Och när det här brevet nu skrivs, som när vi går igenom Hebreerbrevet, så kan man säga att här får vi om igen en överbevisning om att det som Kristus har kommit med, det är bättre än stadgarna i det gamla testamentet. Vi ska inte uppehålla oss vid stadgarna i det gamla testamentet, för det nya är bättre. Och det är för mer. Det är överlägset i förhållande till stadgarna i gamla testamentet. En del menar att det fanns en del judakristna som hade tänkt förena sig med någon judisk sekt, som till exempel Qumran-sekten, som levde vid Döda havet och som blev ju ganska speciell. Det där är bara funderingar. Och sen har man tänkt sig också att det nämns en skara av präster som anslöt sig till den vägen, till den kristna tron, som omtalas redan i Apostlagärningarna 6. Det var många som blev döpta, många kom till tro. Bland dem fanns också en skara präster. Och det här kan ha varit en målgrupp för det här brevet. Sådana och andra till, som sen hade sysslat med den här gammaltestamentliga tjänsten och som behövde få grundligare undervisning i hur det förhåller sig med den nya tjänsten i förhållande till det gamla. Sen har man också tänkt sig att mottagarna är judarna i Rom. Och det finns två orsaker speciellt i det här, och det är att Hebreerbrevet är känt av kyrkofäder i Rom från väldigt tidigt stadium. Det omnämns i Rom väldigt tidigt. Till exempel Clemens och Hermas, som är såna här riktigt, riktigt urtyper för de här romerska kyrkofäderna. Så de kände bättre till Hebreerbrevet än en del andra ställen. Och sen det andra är att i sluthälsningen så sänds den från bröderna i Italien. Bröderna i Italien hälsar er. Och det kan då betyda att det är skrivet där och också riktas till dem som finns där runt. Men det kan ju lika bra förstås vara riktat till andra, kristna i andra länder fast det är skrivet från Italien. Och så kan det också vara så att bröderna i Italien råkar vara på resa och befinna sig där den här författaren då just håller på att skriva. De som har tänkt sig att det är Paulus som skriver det här menar att han har skrivit det här också i sin fångenskap i Rom. Och att det är därför som han hälsar från bröderna i Italien. Och sen ännu det här med tema för brevet. En bättre ordning. Det kan man säga att det är temat för det här brevet. En bättre ordning. Om vi tittar på den allra första början av brevet. Så har vi de fyra första verserna presenterar Jesus som den fulla uppenbarelsen. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Och så berättar han om hur han sitter på majestätets högra sida och hur han har skapat världen. Det här är superior, det här är överlägset. Och sonen är större än änglarna, kommer sen som nästa avsnitt. Jesus är större än änglarna. Sen talas det om i tredje kapitlet, Kristus är större än Mose. Och så vidare. Mose och Aaron finns också med. Han är den fullkomliga överste prästen. De här orden som på grekiska betyder bättre eller för mer förekommer 15 gånger i brevet. Så det är ett mycket typiskt tema. Och det finns en lång rad med tillämpningar av det här, just hur nya förbundet är bättre än det gamla förbundet. Och förmaningar att inte återvända till det gamla förbundets ofullkomlighet när vi nu har fått det fullkomliga. Nu ska jag skicka runt papper som ni får ta av här, som innehåller en disposition som vi kan titta på. Det finns lite överlopps här, men skicka nu runt omkring. Vi ska titta lite igenom det här brevet idag, resten av den här timmen. Och då kan vi ha den här under. Den här dispositionen, det finns olika dispositioner förstås. Den här är från den här Concordia Self-Study Bible. Och är väldigt grundlig, som ni märker. Och den börjar då med prologen, just den som vi tittar på redan. Att den nya uppenbarelsen är för mer än den gamla. Och så har vi ett huvudavsnitt som sträcker sig ända fram till kapitel 7. Och där handlar det om hur Kristus då är för mer än ledarna. Det följande huvudavsnittet handlar om översteprästens offerämbete, och sen finns det då slutförmaningar och sammanfattning. Om vi tittar in lite i det här avsnittet om Kristus är för mer än ledarna, det här romerska tvåan, så har vi då först, sonen är större än änglarna. Det allra första, det är en massa citat som vi ser. Citat från Gamla testamentet som bevisar med Gamla testamentets stöd att Messias är större än änglarna. Och det pågår ända fram till andra kapitlet. Eller det hela andra kapitlet. Nu säger jag fel här, för att det är första kapitlet. Jag tittar lite på nästa stycke också. Andra kapitlets början är förmaningar att ta vara på uppenbarelsen. Jag har skrivit fel där, så ni får rätta den där. Det ska vara 1:18. Men det är också fel, för det ska vara 1:14. Det är skriftbeviset. Förmaningar att ta vara på uppenbarelsen i Kristus. Att vi ska ta vara på det vi har hört. Och så följer då ytterligare några skriftbevis i slutet av andra kapitlet. Och det följande avsnittet då är tredje kapitlet och en del av fjärde kapitlet, där Kristus är större än Mose. Mose är ju den som på ett sätt är den stora förebilden till Jesus, men han är bara på ett sätt, för han är lagens representant. Jesus kom med nåden och sanningen. Och vi vet ju också att det finns andra förebilder till Jesus i Gamla testamentet. Josua, som är frälsningens förebild, han är frälsaren som för in folket i Nya testamentet. Här bevisas nu genom de 6 första verserna hur Kristus är för mer än Mose. Och så förmanas läsaren att gå in i vilan. Också där har vi en hel del citat från Gamla testamentet, med varningar för förhärdelse. Och det pågår då en stor del också av det fjärde kapitlet. Detta med förmaningarna att inte förakta vilan, utan ta vara på förmaningsordet. Sen börjar den tredje underavdelningen här, det här med för mer än den diaronitiska prästen. Det börjar då från fjärde kapitlet, 14 versen, där Jesus presenteras som överste präst som har varit frestad i allt som vi, dock men utan synd. Och i 5 kapitlet beskrivs hans översteprästerliga tillsättelse, hur han insätts som präst på ett annat sätt än det som de aronitiska prästerna insätts som. Det här kommer sen att upprepas i 7 kapitlet, men här nämns redan Melkisedek, som ju var en mystisk präst och kung i Jerusalem, som tog emot Abraham när han kom från kriget, gav honom bröd och vin. Men vi kommer tillbaka till det. Vi har förmaningar att stå fasta, det var där i 14, fjärde kapitlets slut, prästens kvalifikationer, så har vi varningar för avfall. Där i slutet av femte kapitlet, varning för förhärdelse. Och där kan vi ju också notera att det talas om att man behöver fast föda då man är vuxen. De som lever av mjölk, det är inte mogna för en undervisning om rättfärdighet. Och då kan vi ju påminnas om att Apollos just var känd för att han var en grundlig lärare. Han gav fast föda, han gick på djupet. Så det passar ju egentligen bra med hans stil det där. Och så har vi då det sjätte kapitlet som varnar för avfall igen en gång. Det finns mycket varningar för avfall i Hebreerbrevet. Och där finns det också en varning för det definitiva avfallet som motsvarar det som Jesus talar om som syndmoden helige ande. Att det är omöjligt att återföras till ny omvändelse om man på nytt korsfäster Guds son och öppet hånar honom. Och sen i sjunde kapitlet, ja, det var Guds löften står fasta, det var slutet av sjätte kapitlet. Gud kan omöjligt ljuga, ett viktigt innehåll i det här. Och så har vi då Kristi prästerliga ämbete med jämförelse med Melkisedek. Här har vi faktiskt den där mycket intressanta beskrivningen av den här mannen i Gamla testamentet som då är en förebild. Så en som träder upp utan att ha någon släkttavla. Han finns inte omnämnd någon annanstans än i första Mosebok 14. Och är en perfekt illustration av hur den Jesus är som Messias överstepräst när han kommer. Han kommer från oändligheten, före begynnelsen. Och så stiger han in i världen och så kommer han med sin välsignelse över dem som är som Abraham, som tar vara på löftet. Det var sjunde kapitlet. Och han är präst för evigt. Han är inte präst bara för en kort tid. Och så beskrivs offerämbetet, vår överste präst offerämbete, lite närmare i åttonde, nionde och tionde kapitlet. Kapitel åtta berättar om ett bättre förbund. Med långa, långa citat från Gamla testamentet här också. Det är Jeremia som citeras. Och det finns här också just det här med att det här förbundet har brister. Det gamla förbundet har brister, men att det nya förbundet är ett bättre förbund. Så beskrivs i nionde kapitlet det gamla förbundets gudstjänst. Och här finns det ju också just det här uttrycken om presens, till exempel i sjätte versen. I det främre rummet går alltid prästerna in och förrättar sin tjänst. Följande vers har också presensform. Det här är det gamla förbundets tjänst. Men nu ska Kristus komma med ett bättre tabernakel. Och det är ett tempel som inte är byggt med händer, inte tillhör den här skapelsen. Och från tolfte versen så sägs det hur det här förbundet, från trettonde egentligen, gäller för evigt. Det här är, hur mycket mer, står det i vers 14. Det bättre förbundet, och det står ju också i elfte versen, genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, så gick Jesus en gång för alla in i det allra heligaste. En evig återlösning. Och sen kommer offret, det här frivilliga offret som Jesus kommer med, beskrivs här i slutet av nionde kapitlet och början av tionde kapitlet. Och det här är nog på sätt och vis starka höjdpunkter i Hebreerbrevet. Det är fantastiska beskrivningar av vad Jesu offer är, vad hans översteprästerliga tjänst är när han offrar sig själv på Golgata. Ett evigt offer. Ett offer som gäller alla. Han har utplånat synder en gång för alla. Han har offrats en gång för alla. Han har burit fram ett enda syndoffer för alla tider. Det här är understryks oerhört starkt i synnerhet i tionde kapitlet. Där har vi vers 10, 12 och 14. det här om och om igen. Och så kommer då i slutet av 10:e kapitlet en del förmaningar. Det här brukar man ju ofta citera, det är mycket kända förmaningar. Där vi förmanas att hålla fast vid hoppets bekännelse, att inte överge våra egna sammankomster. Att inte synda med vett och vilja så vi faller i den levande Gudens händer. Att vi inte ska kasta bort vår frimodighet. Väldigt mycket verser här som det lönar sig att läsa på så att vi kan dem utantill. Och så från 11:e kapitlet kommer det förmaningar att bevara tron. 11:e kapitlet brukar kallas för trons höga visa. Det är en beskrivning av trons hjältar, men allra först så finns det också en definition som är väldigt intressant. Tron är en övertygelse om det som man hoppas. En visshet om det man inte ser. Övertygelse om det som man hoppas. Man skulle längta efter att det skulle kunna finnas en form på svenskan som skulle motsvara finskans toivotun. Det hoppades övertygelse. Toivotun. Ja, Jukka Thorén, minns jag, hade en formulering här som inte har kommit in i den finska bibeln, men som han vid en bibelkurs presenterade just som översättning av det här. Usko on toivotun todellisuus. Toivotun todellisuus. Verkligheten, realiteten är det man hoppas. Men toivotun todellisuus kan vi inte översätta direkt i svenska. Kan inte säga det hoppades verklighet. Tyvärr. Och sen den andra delen av satsen, näkymättömän näyttö, det är också svårt att få till svenska riktigt. Näyttö är mer än att se någonting, att inse någonting, det är bevis. Det är alltså, när man i matematiken bevisar en sats, så då visar man det fullständigt och sätter punkt. Vilket skulle bevisas, brukar man säga, förr i tiden åtminstone. Och då betyder det att man har visat. Då kan man använda det här ordet, alltså det här beviset. Och den här vissheten som vi har på svenskan, så det betyder alltså att det finns en bevisning om det osynliga. Alltså det som inte syns, så det ser tron som verklighet. Alltså det är oerhört starkt. Det här vill jag ta redan nu här, för att det är en sån, på något sätt en sån grunddefinition som är bra att ha med sig. Vi kommer ju förstås sen att gå igenom det här kapitlet grundligare. Lärdomar av forna troshjältar är hela det här kapitlet. Hur man kan se på de här troshjältarna i Gamla testamentet, vad de hade stått ut med i oerhörda saker med prövningar och allt möjligt. Om vi tänker till exempel på det här vers 35. Andra torterades så de vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utstod hån och gisselslag, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. Det här söndersågade. Det finns en tradition som säger att profeten Jesaja blev söndersågad. Och att han, det skulle möjligen kunna vara så att han hade gömt sig i ett ihåligt träd. Och att sen tog någon då, för att göra slut på honom, så tog man en såg och såg av det trädet. Vilka hemska sätt att mörda folk hade på den tiden. Det där har vi inte i Bibeln. Men eftersom det står här att det finns sådana som är söndersågade, så måste ju någon ha blivit det. Och det kan då ha varit Jesaja, möjligen. Ändå så hade de någonting som de såg fram emot, som de inte kunde släppa. De hade det osynligas verklighet som de fäste ögonen på. Det såg de. Gud har förutbestämt i vers 40 någonting bättre åt oss. Först tillsammans med oss ska de nå målet. Något bättre. Igen det här temat i Hebreerbrevet. Något bättre. Även om det i det här fallet inte handlar om att det är bättre än Gamla testamentet. Och sen har vi då i 12 kapitlet maning till uthållighet. Att lägga bort synden som snärjar oss. Då vi nu har en så stor sky av vittnen. Vi ska hämta frimodighet av dem. Och han säger också, ni har ännu inte gjort motstånd ända till blod ser kamp mot synden. Det finns en liten koppling här till frågan om datering och var det kan ha skrivits det här brevet. För att vi vet ju att kejsar Nero, han stack Rom i brand, sägs det. Och så skyllde han på de kristna. Och så kunde han då gå åt dem och förfölja dem. Och det där var på 64. Tack. 64 och det här. Det betyder att det var ganska kort tid innan Paulus blev avrättad i Rom. Men det var före det. Om brevet skulle ha skrivits efter det där, så är det kanske inte sannolikt att författaren skulle ha skrivit så här. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods. För då hade de verkligen blivit utsatta för både tortyr till blods och med martyrdöd. Så det var nog antagligen då före 64. Sen har vi hörda uppmaningar att förbli i tron där i de 11 första, och sen från 12 versen har vi förmaningar att bli i tron. Det är ungefär motsvarande men mera i förmanande stil och inte bara så där uppmanande att göra det. Och där finns det också någonting som anknyter till det vi talade om förra gången när vi avslutade Hesekiel i vers 22, alltså 12:22. Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Och här har vi också i vers 24 Jesus. Ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Igen en jämförelse, komparativ. Det är starkare än Abels blod. Men det här med att Sionsberg eller berget, det vill säga den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, är bättre än det jordiska. Det är också någonting som är mycket typiskt. Inte bara det att nya förbundet är bättre än det gamla, utan också att det slutliga, det himmelska, det är någonting som är helt annat. Det är värt att fästa trons öga på. Det var motiveringar att förbli i tron som det utsägs här. Och sen har vi då sammanfattningen som finns i kapitel 13, där det finns väldigt många praktiska levnadsregler. Om kärlek, gästfrihet, hur äktenskapet ska hållas i ära, mycket aktuella saker idag. Och här har vi det kända ordet Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet, vers 8. Ja, man kan också hänvisa till vers 7 där författaren här ber oss att tänka på våra ledare som har predikat Guds ord. Se på hur de slutade sin levnad och följde deras tro. Och där har vi strax efter det där med Jesus Kristus, så har vi låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Här har vi också en varning för att blanda sig med villfarelserna. Och även om det också här då hänvisar lite till Gamla testamentets ceremonier om mat i vers 9. Föreskrifter om mat. Och så talas det igen om offer, och här var vi också inne på en vers under Hesekiel genomgången, det här vers 12. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret. Och sen lite längre fram bära fram lovets offer. När det gäller sen det allra sista här, så hade delats upp i två verser i taget. Uppmaningar till förbön, verserna 18-19, och sen en välsignelse 20-21. Personliga anteckningar som verkar lite falla utanför ramen. Då han plötsligt börjar tala om praktiska saker, om broder Timoteus som har blivit frigiven. Sen har vi hälsningarna till slut, där det också nämns då bröderna från Italien som hälsar. Nåden vare med er alla. Det här liknar väldigt mycket Paulus brev. Men det behöver ju inte betyda att det är Paulus som har skrivit det, för andra kan ju också skriva så att det liknar hans brev. Det här var en snabb översikt. Och det är alltså, som vi märker, och ni har nog säkert läst Hebreerbrevet tidigare. Men ni känner igen väldigt mycket här som ofta brukar citeras, anföras. Och det är verkligen ett oerhört värdefullt brev. Utan det här brevet, vi skulle inte vilja vara utan det här brevet i vår bibel. Det ger oss en så stark komplettering till allt det övriga som skrivs. I synnerhet offertjänsten och dess fullbordan i Jesus. Och alla förmaningar. Oerhört starka förmaningar. Det är någonting som övergår det mesta, eller väldigt mycket av det andra som finns i breven. Paulus har också goda förmaningar, starka förmaningar i många av sina brev, men det är nog oerhört kraftfullt i det här brevet. Så att vi ska nästa gång börja med att gå igenom lite mera i detalj, och också då försöka läsa de här bibelorden, alltså gammaltestamentliga orden som citeras. Och i många fall så kommer vi också att märka att det är lite underligt citerat. Det stämmer inte riktigt med den text vi har i Gamla testamentet. Därför att i Nya testamentet så används ofta Septuagintan som underlag. Och Septuagintan är relativt fri, den grekiska texten. Septuagintan är relativt fri i förhållande till den hebreiska text som vi är vana att läsa. Men det får vi ta sen efterhand. Och jag tror inte att vi börjar gå in i det här avsnittet, utan vi nöjer oss med att stanna upp här idag, så får vi nästa gång göra en helhet. Och vi får avsluta här med lovprisningen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.